Vi är ju inne i våran gudstjänstserie Det finns frihet, där vi har fokuserat på lite olika saker om vad är det egentligen som Jesus har gjort? Vad innebär det att leva i den friheten som Jesus talar om när han säger den sonen gör fri, han blir verkligen fri. Förra veckan så pratade Jenny om friheten från brådska och stress, att hitta vilan i Kristus. Och vi har pratat om friheten att vara beroende av Jesus, som ju kan tyckas som en liten paradox, men som också är en fantastisk insikt, att när vi är som mest fria, det är ju när vi lever med Jesus som Herre i våra liv. Och idag ska vi prata om en otroligt grundläggande och viktig sak i våran frihet. Och det är friheten från synd. Och det här är ju kanske inte det mest lättsamma ämnet i världen. Men det finns en stor anledning till varför vi behöver prata om det här. Jag hoppas att det ska bli tydligt under eftermiddagen. Nya testamentets världsbild är ju den att världen är fallen. Det som hände när människan vände sig bort ifrån Gud, det är att Guds goda skapelse är i den ondes våld, säger Bibeln. Det har liksom vänt upp och ner på allt vad Gud hade tänkt och öppnat upp för att ondskan får göra våld på hela skapelsen. Och det här kan ju vara någonting som vi inte tänker på dagligen, men som jag tror att vi inte har så svårt att se om vi tittar omkring oss. Och det var så, säger Bibeln, också som synden kom in i världen. Och syndens yttersta konsekvens, nämligen döden. Döden var inte tänkt att vara en del av Guds skapelse, utan den är ju en konsekvens, som Paulus säger. Det är syndens yttersta konsekvens, det är döden. Och människans fall och bortvändhet från Gud innebär att vi lever i ett sånt slaveri under det som Bibeln kallar för synd. Jag ska strax förklara vad jag menar med det. Utan någon som helst möjlighet att kunna bli fria av egen kraft. Utan det här slaveriet, det höll hela mänskligheten i ett järngrepp. Och det är till sin natur också enormt bedrägligt, som jag sa för några veckor sedan när jag pratade om friheten i Kristus. Alltså vi är inte ens medvetna många gånger i vårt fallna tillstånd om saker som är destruktiva, som bryter ner oss. Ibland har vi kanske inte ens någon önskan om att få bli fria, utan tänker att vi redan är det. Och det här är ju någonting som är svårt att prata om i våran tid. Vi lever i en tid och ett samhälle som har väldigt lite förståelse av vad synd är och vad skuld är, som snarare har ett slags mantra som är no regrets. Jag ångrar ingenting. Jag står för allt jag gjort. Även när människor ertappas med otroligt allvarliga misstag på hög nivå, så är man inställd på att förneka eller säga men det, jag var i min fulla rätt att göra så här ändå, och så vidare. Inför, jag minns inte om det var inför första gången han blev vald eller andra gången han kampanjade, men Donald Trump sa i en intervju, han fick frågan liksom, har du bett om förlåtelse någon gång? Och då svarar han, nej, det har jag aldrig gjort i mitt liv. Inte ens till Gud. Jag har aldrig haft någon anledning att be om förlåtelse. Och jag tänker att det här är ju inte någonting han säger för att det är sant. Utan det visar ju snarare på bedrägligheten i hela det här slaveriet som vårt samhälle lever under. Och därför behöver vi prata om det här. Även fast det kanske inte alltid är så lättsamt och skaver i oss alla, så är det otroligt viktigt att förstå våran belägenhet som Bibeln säger att vi befinner oss i. Så vad är då synd för någonting? Jo, ordet för synd, det är hamartia. Det betyder ju bokstavligt att missa målet. Det är samma ord som man använde i antiken om när en bågskytt i en tävling missar tavlan med sin pil. Och djupast sett så betyder synd att missa målet med våra liv. Vi är skapade till gemenskap med Gud själv, säger Bibeln. Och att missa det målet med våra liv som vi är skapade till, det är det som ytterst sett är synd. Och allt det som skiljer oss från Gud, det kallar Bibeln för synd. Och därför är ju inte synd egentligen i första hand enskilda handlingar. Det är ofta så vi har talat om synd eller hört om synd. Att det där är synd och det där är inte synd och så vidare. Och vi har ju många gånger i kyrkans historia hamnat snett här. Och försökt att göra en slags förteckningar över alla saker som kan tänkas vara synd och kanske inte direkt men indirekt och så vidare. Och försökt att bygga system på system som liknar mycket det som fariseerna gjorde med sina 613 bud. Ja, men för att förhindra att jag bryter mot det här budet så måste vi också tänka på det här och det här. Och det var ju så syndakatalogen funkade. I den gamla syndakatalogen kunde man till exempel som kristen inte jobba som taxichaufför. Varför då, undrar ni? Jo, för att då behöver man ju köra folk till dansbanan som är syndens näste där det förekommer alkohol och sexuella synder. Och då medverkar ju du till synd som taxichaufför om du skjutsar människor till dansbanan. Det är ett exempel på när vi bygger långa system över enskilda handlingar. Men det är egentligen inte så Bibeln talar om synd. Utan synd är ju att missa målet med våra liv. Och de enskilda handlingarna är ju egentligen snarare symptom på synden i våra liv än synd i sig. Det är ju absolut så att det finns tankar och beteenden och vanor som inte är bra för oss. Och Gud vill alltid att vi ska välja det som bygger upp oss och som leder oss rätt. Men det som i ordets rätta bemärkelse är synd, det är att missa vad Gud har tänkt. Att missa målet med våra liv. Och utan Jesus så hade vi aldrig ens haft möjligheten att välja det som är målet med våra liv. Vi var skilda från Gud på ett sätt som var oöverstigligt. Det som var våran synd och trasighet var en sån ogenomtränglig, oöverstiglig mur. Så att vi hade ingen möjlighet att på egen hand ta oss förbi den. Utan det som krävdes var ju att Gud själv klev in. Och rev den här muren genom det han gjorde i Jesus Kristus. Det är ju så du och jag har blivit förda ut ur vårat slaveri under synden. Så att vi kan leva fria och förlåtna och upprättade. Det är Bibelns budskap till dig och mig. Och det är ju också varför vi behöver prata om synd. Inte för att Gud vill tala om för oss vilka unkna syndare vi är. Utan för att vi ska kunna ta emot det som Gud har gjort genom Jesus och som befriar oss från allt som är synd. När du säger ja till Jesus så bryts nämligen syndens bojor över ditt liv. Jesus tog all världens synd på sig själv på korset och besegrade syndens yttersta konsekvens i uppståndelsen, nämligen döden. Och det betyder att syndens makt är bruten. Det finns ju en massa olika sådana här försoningsteorier och teologiska modeller för vad var det egentligen som hände på korset. Och den som kanske egentligen är det allra viktigaste temat, jag tror det finns sanning i alla de här, men det är det som heter för Kristus Victor, kallas för Kristus Victor. Och det innebär just det. Jesus seger innebär att synden och döden är besegrade. Och att leva i den friheten är något som Jesus erbjuder alla människor. Och det inleder en förvandlingsprocess. Och det här var vi också inne på för några veckor sedan. Att det här är ju någonting som sker gradvis. Och även om du och jag har tagits ut ur mörkrets välde när vi säger ja till Jesus, så har ju inte mörkret helt och hållet tagits ur oss. Och det gäller synden också. Det finns någonting som dröjer sig kvar och som gör sig påmint ibland. Och det har inget att göra med våran frälsning eller våran tillhörighet eller vårat barnaskap hos Gud. Utan det här är ju det som Paulus uttrycker i Romarbrevet 7 till exempel. Att det onda som jag inte vill, det gör jag. Och det goda som jag vill, det gör jag inte. Den här kvardröjande kampen, den finns hos alla människor. Oavsett hur vi lever våra liv i övrigt. Den här spänningen mellan gott och ont som präglar hela världen, den går ju rakt igenom våra egna hjärtan. Och vi känner den varje dag, mer eller mindre. Och anledningen till att det här finns kvar, att Gud inte automatiskt befriar oss från allting, det är för att Gud tvingar sig inte på någon. Vare sig innan vi har sagt ja till honom eller efter. Utan han vill att även om vi har tagit ett beslut att följa honom, så vill han att vi ska välja det gång på gång igen. Att lägga våra liv i hans händer, att välja det som vi vet är hans vilja varje dag. Och därför behöver vi ju lära oss, hur hanterar vi den här kampen mot det mörker som dröjer sig kvar i oss? Som gör att jag tänker tankar som jag vet inte är bra. Som gör att jag säger saker även till mina närmaste som jag älskar, som sårar dem och som trasar sönder relationer ibland. Som gör att jag kanske lever i oförsonlighet och tänker, jag vägrar förlåta den här människan för vad den har gjort. Trots att jag vet att jag borde det. Hur kan vi lära oss att hantera det här? Ja, ett första steg till det är ju att vi behöver erkänna att det är så här det ser ut för oss alla. Och därför är det ju oerhört viktigt att vi pratar om det här. Att det här är någonting allmänmänskligt. Det försvinner inte för att vi slutar prata om det eller låtsas som att det inte finns. Att acceptera att det är så här i mitt liv är ju heller inget alternativ. Även om jag erkänner att det finns, så är det här någonting som jag behöver bestämma mig för, att så här vill inte jag att det ska vara. Det här skadar ju mig själv och människor runt mig och min gudsrelation. Vilket betyder att det enda bibliska förhållningssättet till det som vi kallar för synd är att ta strid mot det. Men att när vi ändå faller, så gör vi det i en full förståelse om att det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus. Det här är ju en många gånger svår balansgång. Men det enda sättet att ärligt söka förlåtelse och omvändelse. Och innan vi går in i nattvarden, som ju kommunicerar massor till oss om vad det här innebär, så ska jag bara peka på ett par saker som jag tror hjälper oss. Och det första är att förstå att det inte är fel att frestas till olika saker. Det gör alla människor. Det gjorde Jesus också. Han frestades av alla tänkbara grejer som finns i vårt samhälle och i våra liv. Och vi kan ju ägna vårt liv åt att försöka fly frestelser och minimera chansen att frestas. Och det kan vara bra och nödvändigt ibland, men det kommer inte innebära att du och jag aldrig brister i någonting. Så därför behöver vi veta att när vi kommer fram till en sån situation, så är det alltid ett val att ge efter för en frestelse eller inte. Och det säger Paulus till exempel här: ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast, han ska inte tillåta att ni frestas över i förmåga. Utan när frestelsen kommer ska han också bereda en utväg så att ni kan härda ut. I en situation där du och jag ställs inför någonting där vi kan välja det som vi vet är bra och det som vi vet inte är särskilt bra, så har vi alltid ett val att göra det. Och jag har märkt att det gör stor skillnad att bara veta om det och påminna mig om det. Att nu har jag chansen att stanna upp och välja någonting annat än det som drar i mig och som jag vet inte är bra. Vi är ju präglade av en tidsanda som säger att vägen till lycka är att följa alla dina impulser och alla dina begär. Men jag tror att vi kan se runt omkring oss att det är inte vägen till lycka. Den kulturen får oss att leva i lögnen att allt vi gör kan vi inte hjälpa eller göra något åt. Det är så här jag är. Jag får acceptera det och jag ska vara stolt över den jag är. Och det är ju sant på ett sätt. Men på ett annat sätt så är det en bedräglig lögn. För det finns saker i ditt och mitt liv som inte är i linje med Guds vilja. Som inte är en del av att du är en Guds avbild och Guds goda skapelser. Och som du kan göra någonting åt. Och som Gud vill hjälpa dig att göra någonting åt. I en sån situation så behöver vi också komma ihåg, ja, men vad gjorde Jesus när han utsattes för prövning? Jo, han bemötte varje frestelse med insikter från Guds ord. Vi är ju inne i en period där vi vill sätta fokus på bibelbruket. Och här är ju en tydlig, konkret anledning till varför det är viktigt. Om vi inte känner till vad Bibeln säger och vet vad som är Guds sanning om mitt liv och vad som inte är det, då tar vi ifrån oss själva verktygen från att hantera sådana här situationer. Det främsta vapnet vi har i prövningens stund, det är Guds ord och Guds sanningar om ditt och mitt liv. Sen har vi en fantastisk tillgång när det kommer till att vi ändå faller ibland, för det gör vi. Och det är att vi har möjlighet att bekänna våran synd. Och här tror jag vi har otroligt mycket att återvinna i våran kyrkliga tradition. Som av olika anledningar har hamnat ganska långt ifrån det här. Och där vi också i våran moderna kultur lever som om vi vore våran egen herre hela tiden. Vilket också motverkar möjligheterna att bekänna synd för varandra. Men det här är ju någonting vi läser ibland i samband med nattvarden till exempel. Om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig att han förlåter oss dem och renar oss från all orättfärdighet. Vi hamnar återkommande i situationer, inte minst när det gäller gudstjänst och nattvard, där den helige ande påminner oss om saker som vi borde ta tag i våra liv. Som han vill sätta ljuset på där, ja, men du vet, det här är inte bra. Eller den här relationen som du har lämnat trasig på det här sättet, det vill inte jag. Och då har vi alltid en väg att gå. Och det är att vi behöver dra fram saker i ljuset. Det som är mörkret och syndens naturliga miljö, det är ju mörkret. Och enda sättet att bryta mörkrets makt, det är att ta fram saker i ljuset. För några veckor sedan när jag predikade om friheten i Kristus så berättade jag att på lärjungaskolan i Australien som jag gick, då var det ju en kultur av, eller man hade någonting som man praktiserade som man kallade för openness and brokenness. Som innebar att det fanns möjlighet för alla som ville att gå upp inför hela klassen och lasta av någonting. Och det här var andra veckan så vi kände ju inte varandra överhuvudtaget. Men det var fantastiskt att se vad det här gör med en gemenskap av människor. När man klär av sig på något sätt inför varandra och står där och säger så här är jag. De här smärtorna har jag gått igenom eller de här sakerna kämpar jag med. Och vi får vara förlåtelsens verktyg till varandra. Och han som ledde den här veckan, han heter Steve Hearn och är en gammal vän till mig som är ledare för Umeå Australien. Och han beskrev det här på det här sättet, att hantera synd i sitt liv som en Jesu lärjunge, det är som att skala en lök. Varje gång som vi väljer att dra fram saker i ljuset och bekänna så bryter vi lite av syndens makt ännu mera i våra liv och vi tar bort ett lager av löken så den blir lite mindre. Och nästa gång så försvinner ett lager till och till slut så är det väldigt lite eller nästan ingenting kvar. Och det här är min erfarenhet också. Det är inte bara en slags bra illustration sådär, utan att jag tror att det är så det funkar. Och jag tror att vi behöver återvinna det här och lära oss kraften i att bekänna synder för någon annan. Och det behöver absolut inte vara framifrån en scen eller offentligt eller så här. Men jag tror att det är superviktigt för att kunna ta tag i det som jag kämpar med, att jag har någon som jag kan gå till och säga, det här tycker jag är jobbigt, kan du hjälpa mig att be för det här? Och som jag ger tillåtelse och frihet att komma och fråga mig, hur går det med det här? Ska vi be igen? Har du något mer som du vill att vi ska prata om utifrån det här och så vidare? Det här har nästan helt försvunnit i våran moderna individualistiska kultur. Och det gör också att vi har väldigt lite verktyg att kämpa med synden i våra liv. Johan, ja just det, det där skulle jag säga också. Eftersom vi lever i en bedräglig kultur så har vi så lätt för att släta över saker. Så att bara för att tydliggöra vad sann omvändelse inte är, så tänkte jag vi skulle jag bara listade upp några grejer. Det är ju samma sak som när vi säger förlåt. Att säga förlåt men är ju inte ett riktigt förlåt. Eller att säga förlåt det, men det var faktiskt ditt fel egentligen, eller så här. Och det är samma sak när vi bekänner våra synder eller när vi kommer inför Gud. Så sann omvändelse är inte att förneka, utan att ta det här på allvar och inse verkligheten. Det är inte att släta över eller delvis bekänna. Det är inte att man att tro att man har det under kontroll. Den kan vi fundera på ett tag. Det är inte att skylla på någon annan. Jag är så här för att min mamma alltid gjorde så här. Det är också samma sak som att komma med ursäkter. Eller att fokusera på någon annans synd. Det är inte så farligt att jag gör så här, för den här personen gör ju så här. Och vi kan också hamna i att vi manipulerar Gud att välsigna mig. Men han älskar ju mig och han vill mig väl. Och därför kan jag bortse från alla de här sakerna. Och det här är någonting som jag tänker att vi har så lätt för att släta över. Så vi behöver använda såna här insikter för att slå hål på våra egna ursäkter när det kommer till att hantera synd. För Johannes skriver ju strax innan det som vi läste förut så här. Att det här är det budskap som vi har hört av honom och förkunna för er. Att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom men vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd. Alla de i Bibeln som vi ser som förebilder på olika sätt, de var ju inte det för att de aldrig begick några misstag. David är ju ett väldigt tydligt exempel på det. Mose, Petrus. Vi kan räkna upp varenda en som vi håller som förebilder i tron. Och de är inte det för att de aldrig begick något fel, utan för att de levde i det här. Och jag tror att vi har en jätteutmaning att hjälpa varandra att leva i ljuset. Det finns säkerligen oförsonlighet i vår församling. För det gör det i alla gemenskaper och grupper av människor. Det finns säkert brustna, ouppklarade relationer som binder oss och som håller oss tillbaka. Det finns vanor och beteenden som är destruktiva, som leder oss bort från Gud. Och vi behöver hjälpa varandra att dra fram de här sakerna i ljuset, så att vi kan ha gemenskap med varandra och uppleva förlåtelsen från Jesus. Och när vi upplever det här på riktigt, så är det inte så att det är något tungt eller svårtuggat eller jobbigt, utan tvärtom. Det här är ju någonting som är oerhört befriande när vi får tag i det. Låt oss be om det under det här året. Amen. Amen.